Jaha, Abris, du har varit borta här och det har hänt ganska många saker i svensk hockey. Det är alltså snart februari och nu väntar de roligaste hockeymånaderna på året, tycker jag. Abris, vad ser du fram emot kommande tiden att få bevaka? Vad är det som du tycker att det här absolut det bästa och det roligaste partiet?
Det är ju sträckstriden, absolut. Så är det. Nu har vi ju gjort...
I vilken liga?
Ja, i SHL framförallt skulle jag vilja påstå. Den här hockeyallsvenska finalen har jag ju haft lite svårt att gå igång på. Så det känns ju som att det kommer igång först när det är klart vilka lag som ställs mot SHL-lag.
Ja, det känns ganska avgjort också.
Det känns avgjort också.
Ja, ja, jo, jag menar det. Och den finalen i sig tycker jag är, ja. Och säsongens mest överflödiga matchserie, så att den bryr jag mig inte så mycket om. Utan det är väl sträckstriden i SHL tycker jag just nu i alla fall som jag går igång mest på.
Ja, och Tellan, du som har förflyttat från omklädningsrummet till pressläktaren, om man kallar för det. Vad tycker du är mest intressant att ha koll på när du sitter och käkar popcorn och kollar på TV?
Ja, men det mest intressanta nu tycker väl jag rent närtid är väl liksom just det här, vilka lag kommer försöka få in spelare i sina trupper liksom, för att ta nästa steg om man ligger långt ner som Örebro och Timrå gör. Alltså, vad vill man få in för att klara sig kvar i SHL, och är man topplag, vad vill man göra för att kunna ta nästa nivå och vinna hela SHL? Det är lite det som är spännande just nu.
Vi ska starta och prata lite om deadline day. Men jag uppfattar ju att deadline day är inte som en riktig deadline day ska vara. Utan det brukar inte hända så mycket. Vi har ju haft sändningar i 5 års tid runt deadline day. Och kanske stirrat lite avundsjuk på fotbollens deadline day. Men det blir ju inte så mycket. Det händer inte så mycket action.
Nej, det var väl ett par år där, för ett par tre år sedan där det var riktigt torka, om jag vill minnas rätt, där vi satt laddade till tänderna med hockeystudios och
ja,
allt
vad det var. Vi satte det i ett rum och tog kringar.
Ja, det var ett svart minne i journalistkarriären. Men nej, så det har väl varit så förra året, för att det hände lite grann i alla fall. Så där. Men, och förväntningarna har väl sänkt, så då tycker man kanske att det lever upp lite mer till det också, om det bara blir en 4-5 övergångar och sånt här. Men vi ska nog inte förvänta oss nå jättekaos det dygnet. Däremot tror jag det kommer hända en del fram till den 15 februari i alla fall.
Mm. Det jag skulle vilja se är ju att man börjar ta lite mer som har hänt lite grann i år, att man tar lite mer spelare från varandra i år.
Liksom, att man vågar. Varför gör svenska klubbar inte det?
Jag tror att man är rädd för att det ska komma tillbaka och bita en i arslet, om man säger så, liksom, på ett helt annat sätt. Ofta i Nordamerika så trader man från ena konferensen till den andra konferensen, och det blir inte samma sak om man skulle mötas i slutspel. Då möts man bara, man hamnar i final liksom. Så att det kan ju ha med det att göra, men det vore intressant, för det finns ju spelare i SHL som har kört fast i sina respektive klubbar som kanske skulle få ett lyft någon annanstans. Så att,
du menar Lex Niklas Bergfors menar du, som valde att lämna Linköping för att gå till Djurgården, men sen har han inte riktigt lyft i Djurgården.
Nej, det kanske han inte har heller. Nu har han fått en helt annan roll än kanske den rollen han ska ha, och sen är det att spela med andra spelare. Men samtidigt så är det fortfarande rätt intressant, tycker jag, att flytta på spelare. Gute gick från Timrå till Luleå till exempel och såna här grejer. Så att det finns ju andra alternativ också, men jag tittar bara på målvaktssidan hos vissa lag, men vissa lag sitter på två ganska bra målvakter. Skulle ett annat lag vara villig att plocka upp någon av dem? Och
Örebro jagar ju målvakt. Ja. Tokjagar en målvakt. Har du något namn som du kan hjälpa sportchef Niklas Johansson med, att den här killen skulle man kanske kunna kika på, som skulle kunna göra Örebro till ett bättre lag? För Örebro är det laget som kanske, trots tränarbyte, trots lite förändringar, det händer inget. De har en nedåtgående trend under flera års tid. Mm. Har du något namn som du känner liksom att det där skulle kunna vara en liten möjlighet för dem,
ja,
att bli
alltså,
bättre?
Jag tänker så på en sån här rutinerad målvakt som Rautio i Brynäs. Där är det säger att det är redan klart med er som inför nästa år. Varför skulle du inte byta ut en sån som Rautio, kanske komma till Örebro och få hjälpa dem? Liksom, och
men då sänker ju Brynäs sina möjligheter att ha två bra målvakter och gå in i ett slutspel.
Ja, där får du fråga om vad som finns bakom på juniorsidan. Där har jag faktiskt ingen koll på i Brynäs.
Nej, det är väldigt glest bakom det väldigt just nu. Det finns ingen ny Ersson där just nu i alla fall, som jag ser i alla fall. Nej, kan plocka upp, så att jag tror att jag har visat också att ska man vara med i slutspelen bör man ju ha två målvakter som man kan spela, och just Brynäs fall så, men visst, det går väl att hitta andra målvakter där i allsvenskan kanske, som det går att plocka upp och så. Men jag tror att så lite tid kvar på kontrakter och så är det så lite pengar att tjäna också på att släppa iväg honom nu kontra vad det skulle kosta att inte ha två bra målvakter.
Det är väl det som är problemet med, om vi jämför svensk hockey med nordamerikansk hockey, att spelaren ska säga ja. Mm. två klubbar ska säga också, också jag, också kanske en spelarfru och så vidare liksom då. I Nordamerika så räcker ju att klubbarna kommer överens, om det inte är någon no-trade-klausul eller någonting. Då blir det ju mer än att man spelar kort.
Absolut, det som är ju svåra var svårt själv också att hitta. Men du har ju en sån som Valino i Mora som är tredje keeper. Skulle han kunna gå till Brynäs och sen Rautio till Örebro liksom, och det blir liksom en trevägsvariant där liksom. Sådana grejer skulle kunna vara intressant. Men nej,
mer... Samtidigt har jag om Mora där att Christian Engström
mår inte så bra. Nej.
Så att jag vet inte om
hur de vågar släppa vidare.
Precis, ja, då släpper de ju liksom en då kanske de bara står med en målvakt här.
Det här var ju bara ett förslag.
Det är folk älskar att höra om här. Jag vill slänga ut Malte Strömvall som spelade i klubb, den finska klubben med underbara namnet Koko. Och han har gjort succé i den finska ligan. Det är hans bästa säsong någonsin. Jag har sett lite highlights på honom. Han gör mål från lite olika ställen på isen. Han har gjort 40 poäng på 39 matcher i ett bottenlag då. Och i Finland funkar det så här att de sämsta lagen får inte spela slutspel utan deras säsong är över. Man kan inte åka ur i Finland. Och det har ju varit en trend senaste åren då att man försöker hitta lite fynd i finska ligan. Jag tror att Malte Strömvall skulle tillföra väldigt mycket till lag som behöver målskyttar i svensk hockey.
Typ Örebro.
Ja, men Örebro behöver väl allt, som Timrå och så vidare.
Ja, men liksom. Framförallt så är det väl målskyttet där och delvis målvaktsspelet då, med tanke på Kilpelainen skada.
Och Palusha är ja, borta också.
Palusha är borta.
Du som har koll på Sandström då, skulle han kunna ta det klivet från HV där? Och så plockar de in Åman från...
Jo, det är väl klart...
För han har ju ändå en tendens att kunna bli het i alla fall.
Jo då, absolut. Det beror lite på hur Örebro tänker också. Vad jag förstår så ska väl Kilpelainen vara tillbaka till landslagsuppehåll här i februari eller någonting sånt. Va? Så att, det är väl frågan om hur mycket panik man har där. Om man behöver plocka in någon nu och så har man tre målvakter då, från februari framåt. Då. Eller om man ska satsa det på att försöka få in lite mer spets framåt.
Det som är intressant med Malte Strömvall då, han gör ju sin bästa säsong i karriären. Och haft det lite tufft. Jag menar, det har varit Asplöven, Luleå, AIK över till Nordamerika. Jag vill också påstå att skulle han åka till Örebro och kanske åka ur med Örebro, då har han sänkt sitt marknadsvärde.
Så det beror lite på hur det går. Alltså, gör han det bra där så har han inte sänkt sitt marknadsvärde.
Men det är tufft att göra det bra i ett lag som är ett bottenlag.
Jo, det kan man ju se. Samtidigt kan man ju se att det finns gott om plats att skina i ett bottenlag också. Kolla på Palusha här nu som har varit lite... The big star där och fått glänsa ordentligt. Jag menar, Strömvall, det är inte jättekonkurrens om att göra mycket poäng där, så att oddsen på att Strömvall kommer att göra kanske mest poäng i Örebro bland forwards är ju säkert ganska hög också. Så att, jag tror det är tvådelat där. Jag förstår din poäng i det, men samtidigt så tror jag att kommer han in och gör det bra där så tror jag nog att han har höjt sitt marknadsvärde snarare än att Koko är ju kanske inte den klubb som man har bäst koll på svenska sportchefer, så att det här är ju ett bra sätt att visa upp sig här också om man ska ha ett jobb här nästa säsong.
Ja, och jag vill nästan påstå att ska han vara smartare inför nästa säsong så ligg lågt. Du har dina en poäng per match i finska ligan. Det borde räcka till ett okej avtal i någon av de mindre ryska klubbarna, tror jag. Vad säger du, Tellan?
Det tror jag inte.
Du tror inte det?
Nej.
Målskyttar.
Ja, det är möjligt.
Sen 19 mål på 39 matcher.
Riga skulle kanske kunna plocka upp någon sån spelare för en ganska billig peng liksom, och såna grejer. Men vad har vi mer? Bratislava kanske? Ja, jag hade nog mer tänkt alltså, botten.
Han är bäste målskytt i finska ligan.
Jag tror att finska ligan har inte så stor alltså prioritet. Om man tänker på SHL i alla fall så tror jag att den är ganska lågt rankad sådär. I alla fall av svenska sportchefer och såna grejer. Så att jag skulle nog tro att den skulle hamna kanske till och med i Mora, Timrå kanske. Såna typ av lag. Mer än i KHL. Det krävs ganska mycket ändå för att komma bort till KHL.
Det finns ju många spelare där borta som det är fyra lag som har spelat klart där i finska ligan. Så vi får se vad de hittar. Det gäller ju att värva rätt också. Du spelade ju Riga några år där och du var i finska ligan. Har du fått en förfrågan inför transfer deadline att byta klubb någon gång?
Bara när jag var i NHL.
Okej.
Har jag fått det? Ja, inte när jag varit i...
Men fick du förfrågan ännu? Jag tror de bara skickade dig till... Ja,
nej,
till...
men alltså det var väl agenter som i stort sett sa till liksom, att nu kommer det säkert hända någonting säkert här. Det var väl så här undermedvetet. Men jag har aldrig krävt att bli förflyttad eller något sådana här grejer. Utan det går ju alltid rykten liksom. Så det går alltid rykten när man spelar dåligt. Och det går alltid rykten när man spelar bra att man ska hamna någon annanstans liksom. Så att... Nej, det är det man får leva med.
Man får väl lyfta fram Mora lite grann där, som har gjort en rätt bra silly season under säsong här och, mm. och fått in bra spelare. Verkligen. Jovonen har ju spelat bra också här på sistone och man har plockat in Spencer Abbott sent, man plockade in den här Stransk-checken där och har ju också fungerat bra. Så det känns som man har fått ihop två rätt slagfärdiga första och andra kedjor nu i Mora där, och det har väl visat sig också i poängskörden på sistone. Det är lite överraskande för mig faktiskt att de har ryckt upp sig så pass. Men det är ju mycket för att de här värvningarna som de har gjort mm. har studsat rätt. Där får man bli Anders Fort väldigt. Ja, det måste man ändå göra. Jag kan tänka mig att han ändå har haft lite nytta av sitt jobb som scout. De har ändå bra koll på spelarna, scouterna. Och där tror jag nog att en sån som Stranske har säkert sett en hel del på olika sammanhang och sådär. Så, där. Så att det hjälper nog till.
Ja, och sen har ju de har ju en databas, scouterna, som är jätteetablerad och väldigt detaljrik och så vidare. Och innan vi lämnar Mora snabbt, så de har så skickade. Man hade ju både Thomas Skogs och Emil Beimo var ju lagkaptener inför säsongen.
Mm.
Båda två har de liksom nu kastat ut på soptippen och erbjudit till försäljning till andra klubbar. Skogs har ju fortfarande inte bytt klubb, men Beimo är ju Södertälje nu. Mm. Så de har egentligen också orkat vrida till allting bara för att hitta en nytändning i laget, och då har de ju fått nu. Nu de är ju inte klara ännu, de kämpar ju fortfarande om att slippa kvala då, men de har gjort det väldigt bra. De är en av, ser vi på de fem senaste matcherna, så är Mora ett av de formstarkaste lagen. Och det trodde jag aldrig jag skulle säga här i hockeystudion.
Nej, det var lite tveksamt. Vi var lite oroliga när Forsberg tog klivet ner i båset också. Det är aldrig bra grejer. Men det kanske berodde på att han ville känna av truppen lite grann och se vilka typ av spelare, karaktärer de ville ha i laget också. Känna av, liksom, skulle de här spelarna kunna passa in? Liksom? Behöver vi ha mer energidrivare? Och Hans Stanski som kliver in och ställer sig framför mål och var stor och tuff och styr mycket puckar. Liksom. Så att, ja. Ja,
och man kan ju gnälla på Spencer Abbott att han är en girig målskytt och så vidare. Men han har faktiskt en av de bästa plus minus nu i hela Mora.
Ja, fantastisk playmaker måste man ju säga. Han har ju spelat fram. Det är ju Rose som gör målen och Abbott som spelar fram. Så att,
Och sen bra utveckling för Mattias Bromé och Mikael Haga där.
Mm, de har ju en andra kedja om man säger så. Där, med Kärnen och Haga och Bromé då. Och sen har man ju Rose, Transky och Abbott där. Och det börjar ju se helt okej ut offensivt faktiskt.
När du och jag träffas den 15 februari, Abris, vilken klubb tror du blir vinnare i deadline deal? Vilka är det som liksom som vi kommer säga, wow, i år är det han som fick guldet?
Ja, nu får jag inte säga oj heller, för det där är ju en jättesvår fråga.
Oj, liksom.
Ja, men jag säger faktiskt Växjö. Jag bara väntar på att det
ska lite poppa in. Svar.
Ja, men när man får de där puppstuts så lär man ju köra. Man kör säkert. Nej, men jag tänkte ta upp det ändå. För det lär väl bara... Evertsons två forwards kommer väl nu snart, va?
Men de har många spelare på listan. Det blir nog måste vida till det. Men det...
Ja, men det brukar han vara skicklig på. Det skadar inte att ha lite spelare heller. Jag misstänker att det finns lite kulor kvar där också och pumpa in i. Nu skickade man ju finländaren till Kloten. Va?
Korttidskontrakt.
Och det säger väl också att det är en tydlig signal på att man gör plats för lite annat om det kommer upp rätt namn. Men där tror jag nog att jag tror nog att de kommer att sitta med ett ganska bra lag den 15 februari.
Det gör de säkert. Och nu har Jason Garrison bara spelat två matcher för Djurgården, men vad ger vi honom för betyg hittills?
Ja, tycker han sett väldigt bra ut. Verkligen typ av ledare. Han fick ju inte jättemycket istid första matchen mot Brynäs, men gjorde det väldigt bra ändå.
Game winning goal.
Precis. Det var första målet på något år eller någonting.
Ja, precis. Gjorde ett mål hela förra säsongen då.
Så fick han visa upp sina biceps i tv också. Det var rejäla monster. Alltså. Det var som två jäkla...
Såg konstgjorda ut nästan.
Ja, verkligen. Det är så det ser ut man går och tränar alltså. Tydligen.
Ja, måste ha bra skivstänger där i
Norden. Ja, bara diskoträning varenda dag när han är i gymmet. Nej, men... Nej, positivt överraskad faktiskt än så länge. Slutspelsspelare skulle jag säga liksom. Det är, ja, Urbom och han är påminner mycket om varandra liksom, så att det är en bra värvning.
Varför får han inte spela powerplay, eller är det för att det har gått för kort tid? Jag tänker på att han besitter ju ett ganska bra slagskott.
De vill nog matcha innan sakta. Det är som att säga, han ska vara så bäst i slutet på säsongen. Det har de sagt redan när de värvar honom. Och det blir ingen stress med det nu. Utan låt han komma in, känna på miljön. Mm. Bli bekväm med isen och sådär. Och den här mentala faktorn i ett slutspel kommer att bli jätteviktigt, tror jag. Det här är ju, en ledare och en kille som verkar gilla att spela hockey också. Ja, det är ju det viktigaste. Så det handlar ju om, är du seriös och vältränad så det är det som krävs i SHL framförallt. Det du kan falla på att komma hit är om du om du tror att det går lätt och du inte behöver vara bra tränad och sådär, men skicklighetsnivån är inte superhög, men däremot är ju liksom den här jobbetiken och att vältränad, det måste du vara för att klara spelare, och det verkar som att han är, och jag tror han kommer på det.
Han hade lite snabbare fötter än vad jag trodde han skulle. Han hade, folk har sagt till mig att han har betongfötter och så, han var i Edmonton, men han hängde med upp i några anfall såg och så vidare, och han tillbaka hem och så vidare, det tyder på att han har någon typ av...
Ja, sen tror jag det är skillnad att möta Alexander Ovechkin kontra Anton Bedin liksom, om
Connor McDavid, han kommer flyga inte med alla betongfötter.
Vi måste klara, men man får inte underskatta ligan på det sättet att det bara åka hit och dricka några bira och spela lite matcher, utan det gäller att vara seriös, för hockeykunnande tar de flesta som kommer från de här lite större ligorna för att klara av det här.
Har vi någon i Nordamerika, tror ni, från AHL som kan ge upp och åka hem innan den 15 februari? Lite som Fjällberg gjort, vi har Sandberg i HV och så vidare, att det kommer någon mer som säger att nej, men nu åker jag hem och går för guld.
De flesta brukar ju komma under hösten, det är ju inte så vanligt att det kommer spelare från AHL och eventuellt NHL i februari, utan det brukar ju vara de som ger upp efter 2 månader. Har man varit kvar så länge så brukar de hålla i hela vägen in. Så att jag har inget namn på rak arm.
Jag instämmer med Abris. Jag vet att du har nämnt Högström. För han har ju precis spelat sina första matcher här nu. Så att, han är igång och spelar. Och jag tror inte att han är sugen på att komma hem.
Och någon målvakt har vi inte till alla där borta direkt. Som man kan tänka på heller. Va?
Som kan komma hem?
Ja.
Nej, alltså det var väl Eddie Leck förut. Men han är ju skadad nu borta. Så att, han hade ju varit ett intressant namn att plocka hem, tror jag. Mm. Kanske även för nästa år. Skulle ju vara någonting. Så att vi får väl se. Nej, jag har ingenting så här på uppstuds heller som jag kan komma på.
En spelare jag tänker på som var väldigt nyttig för Mora i fjol, det var ju Jakob Nilsson då, som verkar vara väldigt långt ifrån en NHL chans då. Men samtidigt, han kan väl köra det här året där borta.
Men det var väl snack om att han hade gjort det väldigt bra där i AHL och låg hyfsat nära där. Jag menar, med Colleton nu som head coach i Chicago också, så jag vet inte, tror inte att han får en bättre chans om han nu ska spela NHL, så har han i alla fall en tränare som vet exakt vad han går för och sådär. Så att vore jag Jakob Nilsson skulle jag ju definitivt köra minst 2 år där borta.
Och speciellt nu eftersom Chicago går lite tungt också.
Alltså måste göra en förändring.
Så då kommer de börja skicka sina överbetalda spelare här till och andra, då kommer den chansen definitivt öka nu.
Men det beror ju på hur de mår och hur det funkar och
absolut, och du har ju den sociala aspekten. Det spelar ju ingen roll, om det inte trivs och det inte funkar så, då spelar inte det andra någon roll. Och då är de mer än välkomna hem.
Ja, Abris, vi frågar ju dig här vad du hade noterat från svensk hockey. Du var på din minisemester med familjen. Och det var att det var domarbedömningar och avstängningar och böter. Är det det enda som
det blir väldigt tydligt. Nu räknade jag in även de här 2 veckorna jag var på JVM där, plus den här veckan som jag nu var på semester. Så jag har ändå hållit mig uppdaterad även under semestern lite grann. Och det blir väldigt frapperande vad mycket det skrivs om det här med domare, videobedömningar, tacklingar. Alltså det är, när man är utomlands så blir det extra tydligt, tycker jag, hur bevakningen är.
Men är det att, vad ska man kalla det för då? C-more, Sportbladet, Expressen och alla andra stora mediebolag som bevakar hockeyn. Stirrar oss vi blinda på sånt som inte har att göra med råhockeyn?
Jag tror väl att antalet matcher och lite grann det här med kvaliteten, profiler, färre profiler också att skriva om, gör ju att det blir mera fokus på de här sakerna. Att det är mera rubrikvänligt, klickvänligt, intressant kanske också, vad vet jag, liksom, jämfört med Mora Örebro i omgång 33 som slutat 1-1 eller någonting. Så det är väl en kombination, tror jag, av att vi ibland kanske väljer att fokusera för mycket på den typen av händelser, och att ligan ibland har svårt också rent sportsligt erbjuda den attraktionen som krävs för att man ska skriva om det.
Det är ju så att ligan, om vi pratar om SHL nu och även Hockeyallsvenskan, jag vill inte säga att SHL är satt, men det blir inga direkt förändringar, utan det är lite så här gråmos som går runt. Så
ja, och sen är väl liksom januari känns ju som helvetesmånaden på något sätt när det gäller SHL. Har vi pratat om mörka november, men jag kan ibland uppleva att januari är nästan ännu saggigare.
Fast det har varit bra
sättet.
Publiksiffror
tycker jag. Det har varit bra, men det är lite där mellandagshockeyn, där är bra tryck, och sen blir det en liten baksmälla 2 första veckorna i januari, tycker jag. Nu satt jag och kollade i helgen och tyckte det var ganska bra matcher, så att, och bra inramning och sådär. Så att nu kändes det som att det hade lyft lite grann igen, och nu tycker jag att det här blir intressant framåt deadline day och och avslutningen på SHL. Alltså det känns som att vi har gått igenom det saggigaste och det värsta.
Men vad säger man som, från en spelarperspektiv när media väljer att fokusera på en domarbedömning eller en avstängning eller ett misstag istället för kanske en snygg räddning?
Jag tror att vissa spelare tycker det är ganska skönt att slippa få den här kritiken mot sig själva, liksom att det fokuseras på någonting annat. Det märker man bara på vissa spelares uttalande hela tiden som har varit här under hösten, att de får lite vatten på sin kvarn, liksom, att det är så här som det är. Liksom. Sen är det ju så som jag har märkt, om man jämför svenska ligan som egentligen nästan oftast har varit, att det är väldigt mycket liksom, kommentarer med domarna hela tiden efter varje avblåsning. Alltså, undrar hur mycket som matchen skulle kunna kapas ner om man inte skulle behöva liksom, svara för varje grej som händer.
Vad beror det på då?
Jag vet faktiskt inte. Om det är någon kulturgrej som vi tycker att det är rätt att man ska liksom säga någonting till domarna efter varje avblåsning eller vad man ska diskutera.
Allting. NHL håller man käften med eller?
Nej, alltså det är klart, men inte efter varje avblåsning. Jag tror att det har lite med pondus att göra också. Liksom. Och hur man bemöter spelare och sådana grejer också. Är det tydligt att nu är det så här? Liksom? Ja, men då är det fine. Liksom. Men samtidigt så skulle man kunna bjuda in till diskussion. Men jag tycker att jag bjuder in för diskussionen inför varje grej. Liksom. Det tar för mycket tid.
Finns ju två intressanta aspekter i det här, tycker jag. Det ena, jag var inne på båda sakerna tror jag, kollegorna här på Sportblad. Det ena är ju domarnivån och det andra är ju den här videobedömnings alltså antalet videobedömningar som vi har. Där tycker jag att vi har ett stort problem. Jag tycker inte att vi har dåliga domare.
Det kan inte jag heller tycka.
Det tycker jag inte. Jag tycker tvärtom att vi har bra domare här. Jag tycker vi har seriösa domare som vill. Men däremot har det varit en del olyckliga saker som har, dels det här med Rönnmark Gate där domarna inte har. Alltså jag tror att inte man har jobbat tillräckligt mycket med domarna, hur man dömer med fyrdomar, hur man snackar ihop så allt det här. Så det har blivit att vi har inte fått den här effekten av fyrdomar som vi hade hoppats på. Så det är ju en del i det. Och sen är det också det här att jag tycker lite som du var inne på mot Efterbrys Djurgården, att man har devalverat domarna. Jag tycker domarna utstrålar ingen pondus på isen längre. Man är bara väntar på att få liksom beskedet på vad de ska döma. Och där måste vi försöka hitta bort från det här och minska antalet videobedömningar. Okej, pucken över linjen eller inte kan jag köpa. Det andra måste vi nog plocka bort, för det blir inte bra det här. Och den här diskussionen har man ju starkt inom fotbollen nu också, där VAR har kommit in. Och vi trodde väl också att det här med videobedömningar var liksom räddningen. Nu skulle vi få millimeterrättvisa, nu skulle allting bli rätt och nu skulle det bli bra allting. Jag är jätteorolig på vad det här kommer att ta vägen. För man märker ju det också att ju fler gånger du vevar en situation, du kan hitta någonting i allt som är. Och vi måste få in det här nu att det får bli fel ibland att domarna dömer, men då ligger det ju en lång väg att gå där också. Då måste ju vi måste sluta hålla på och fokusera på vissa saker. Simon måste sluta veva de här reprisbilderna och
ja, det är inte bara Simon, du har ju också 100 giffare där ute som kan hitta vinklar och sådär. Igen, jag var ju på den här Brynäs-Djurgården i fredags och då gjorde Brynäs 2-2, domaren dömde mål på isen. Men sen så kom en lång domarkonferens där de till slut tog bort målet och Djurgården vann matchen till slut också där.
Och det är ju viktigt att säga att rent regelverket så är det ju rätt. Alltså det är, i stort sett så är det ju ingenting att säga om det.
Men det
alltså,
var ingen på isen.
Nej, inte Djurgårdsspelarna brydde sig inte. Det är där konflikten är. Mm. Att du måste ju också väga in känslan på isen, känslan för situationen. För går du bara på kameran hela tiden så blir det inte heller bra. Även om det blir, i teorin blir rätt, så blir det inte bra.
Vad säger du som spelarperspektiv?
Jag tycker att det är alltid så här när det kommer mycket grejer. Men jag tycker någonstans att vi måste ha det här ändå. För att grejen är det den allsvenska finalen eller någonting. Och så blir det någon sån här halvlupen puck som
men då kan det lika gärna vara vid röda linjen att det är någon som får en slashing som de missar som skapar ett friläge.
Jo, men tänk dig om den här domaren inte dömer mål eller dömer mål och så är det inte mål. Och så liksom åker en klubb ur och tappar hur mycket pengar som helst. Alltså vi har ju kommit till ett helt annat steg där idrotten fungerar inte som de gjorde förut heller.
Ja, men då har du den negativa aspekten, men du har ju allt det andra då som du måste köpa på grund av det.
Kan man välja en
jag
grej bara?
Jag skulle vilja säga att pucken är över mållinjen kan jag absolut köpa då, att man hittar mellanläge där, men vi kan ju inte ha videobedömningar på allt nu. Jag tycker att domarna mer och mer ser ut som blöta katter på isen också.
Ja, och så ringer man storebror i Stockholm.
Ja, jag förstår
frågar,
det. Jag förstår dem. Alltså, jag har inga problem med det. För klart, om situationen vevas om och om igen och det visar sig att det är fel, de har ju inget att vinna på att ta egna beslut på isen längre, utan det kan ju nästan bara bli fel då, utan det är ju bättre att vänta in det här och liksom få det då korrekt enligt situationsrummet då, och då kan ingen skylla på att domarna gjort fel i alla fall.
Nej. Så slipper de massa mord, hot och skit och sådana grejer.
Men det är intressant, där har ju SHL lite att jobba med efter säsongen i alla fall. Åt vilket håll ska vi gå? Ska vi fortsätta ha den perfekta sporten eller ska vi gå tillbaka till att bli lite mer bedömningssport? Jag blev förvånad i fredags när de tog bort målet, för att det var spelarna på isen brydde sig inte. Alltså det var ingen tjafs om det, så att säga. Liksom.
Den har vi ju. Ja, fortsätter.
Det är lätt för mig att sitta här som målvakt naturligtvis. Men det är så, målgården fan, de har ju stuttat i 100 år. Liksom. Det är ingen nyhet att det är en målgård där. Och förr, jag menar, förr var det 15 år sedan, fick man knappt stå i målgården. Då dömer man bort
det. Men då blåste domarna när det var kontakt. Och nu känns det som att man blåser inte för kontakt heller. Utan det gör man möjligtvis efteråt. Man har tittat på det. Men då såg man en händelse. Man hade en känsla för en händelse. Nu störde målvakten och då blåste man av. Och så var det tekning.
Ja, man gjorde det. Ut med händerna
direkt. Det har försvunnit nästan. Istället så låter man bli att blåsa dem och titta på video efteråt istället och ser att oj, nu var han på målvakten. Så att det blir...
Men igen, nu sitter vi och pratar om videobedömningar. Vår utgångsfråga var ju där, fokuserar vi för mycket på såna här saker i svensk media?
Ja, det tycker jag vi gör. Alltså det man skulle kunna göra för ett exempel då är att man fortsätter spela, och sen om det skulle vara någonting då i efterhand så slipper man sitta och vänta på att det här skulle liksom ta 15 minuter liksom. Och sådana, så får man väl ta tillbaka tiden då?
Du har ju ett litet problem där då, som jag har ju försökt att skriva mindre om, det här med domar och olika saker på isen. Samtidigt kan du hamna väldigt långt ifrån vad diskussionen ligger i. För diskussionen ligger oftast i ett domslut eller en tackling. Och sen kan ju du sitta och skriva om Frölundas pressspel eller Luleås boxplay eller någonting. Men det är ingen som bryr sig om det från den matchen, utan alla är så förbannad på den där tacklingen eller på den där domslutet. Och lite grann som en kvällstidningsjournalist så vill du ju kanske ligga hyfsat mitt i bruset också. Det är ju på sätt och vis lite av din uppgift också. Även om du inte alltid måste göra det, så kan du inte hela tiden ligga på sidan om heller det som folk snackar om. Jag vet inte hur du känner det här, Thomas, du är ju samma.
Ja, det är en väldigt intressant fråga för oss i alla fall, måste jag påstå. Och också när man ser matcher, kanske flera matcher i veckan, då är det klart att man kanske mer går igång på en sån här sak som ett misstag eller någon som är förbannad på domaren och så vidare. Och då får man ju på något sätt puls då. Men jag är lite orolig för att vi kommer lite långt ifrån sporten ibland. Då. Lite tyvärr då att man inte...
Sitter ni och letar mer än när det är på tapeten? Sitter man och fokuserar mer på det, tror du, på domarna än på någonting annat?
Nej, min egen del är när man rycker till. Oj, vad var det där? Och man kanske inte rycker till när någon gör en snygg dragning längre, tyvärr. Mm. Utan man kanske rycker till när exempelvis den här grejen, när Brynäs kunde gjort 2-2. Mm. Och det var en lång domarkonferens, det var en osäkerhet, vad är det som händer? Och så tar de bort målet sen. Då hajar man ju till att vad är det som sker? Varför gör de så här? Och då är det klart att man följer upp det efteråt då, som jag gjorde också på den matchen då. Men jag skrev väldigt lite om Jason Garrisons avgörande mål, kunde man ju skrivit ännu mer om. Jag intervjuade inte honom efter matchen, kanske man skulle gjort då. Kommer hit, mål i första, spelklar 16-0 och sen 20-37 gör han 2-1 målet där. Det kanske man skulle ha fokuserat ännu mer på då.
Ja, och man vet ju, man har ju i bakhuvudet, så har man ju lite grann också, hur kommer sajten att se ut, vad kommer man att fokusera på?
Hamnar man i källan eller hamnar man högst upp?
Ja, liksom, då blir det kanske det här Rönnbergs utbrott efter Frölundas förlust, och så har man någon tyckare där det står att
stäng igen käften.
Då hamnar man väl rätt då. Men när man då skriver liksom att Frölundas pressspel var grymt i två första perioderna, så kanske inte det blir någon sån där jättebra rubrik som matchar övriga innehållet där. Så att det är klart att det finns ju, så vi ska inte liksom låtsas som att det inte finns en sån aspekt av det i det hela också, men vi får försöka och bättre oss. Och jag tycker ändå att jag har försökt att inte ställa de här frågorna om domarna hela tiden på presskonferenserna.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Dags för quizen, och vad igen, Alzheimer Ros här, vad står det? 3-2 eller vad är det för något nu?
Ja, 3-2 va?
3-2 till Hans Abrahamsson.
Ja, det känns.
Och den här quizen ska jag ju säga att den gjordes ju eller produceras inför förra veckans program, och då var ju meningen att Mikael Tellqvist och Niklas Persson skulle mötas. Så jag la den på lite lägre nivå, och jag la den på ett sätt som de skulle kunna känna igen sig liksom i det hela. Om det är några ledtrådar eller inte, det vet jag inte, men det som eftersökes nu är en kort gott hockeyprofil. Vill ni höra 5 poäng?
Kör.
5 poäng. Född 30 april 1953 i Falun. Har vi fått ett svar här, eller vad skrev du för något, Abris?
Jag skrev. Men jag har inte skickat den.
Nej, okay.
Nej, jag fick det, men jag tyckte att det var lite
bra. Nej. Ja. Jag är fortfarande lite sårad på att det är en lägre nivå här, så jag sitter och funderar på det istället. Det har fått mig ur balans.
4 poäng. Spelade för Västerås och AIK som aktiv, och har en son som heter Sebastian. Det här måste du kunna, Tellan. Jag ser att det är alldeles tomt. Det är som en fågelholk här.
Ja, verkligen.
Du går inte igång alltså, eller?
Jag har ingen koll på AIK.
Nej. Västerås då?
Nej, det är svartgult det också. Det är dåligt. Vad fan?
Abrit skriver och skriver och skriver.
Nej, jag skickar.
Du skickar?
Ja, jag gör det.
Vi har fått ett svar från Hans Abrahamsson på 4-poängsnivån. Vi fortsätter vidare. 3 poäng. Årets tränare 2004. Vad var du då tälla någonstans?
Nordamerika.
Nordamerika, ja. Men internet fanns ju, så man kunde gå in på internet och kolla.
Ja. Fan. Ja, jag tar nästa också.
2 poäng. Förbundskapten för Tre Kronor 2010-2016. Lite surt sådär.
Nej, ja, nu var det fel.
Ja, vi har fått 2 svar, och vi fortsätter ner på 1-poängsnivån. Var ledare för laget Tre Kronor som vann OS-guld 94, och även samma position för laget som vann VM-guld 2013 i Globen. Det är också denne Pers största tränarmeriter någonsin. Och unisont då, vem är det vi efterfrågar?
Per Mårts.
Exakt, och jag har fått rätt svar från er båda. Hans tog det på 4-poängsnivån, och Tellqvist på någon nivå lägre. Vad var det som du smackade dit den på, Abris?
Sebastian? Ja.
Jaha, hur känner du Sebastian?
Nej, men det var någonting som blixtrade till där. Jag var faktiskt inne på Thomas Jonsson på 5 poäng där i mötet av Falun.
Ja, han är född i Falun.
65 år kändes för gammal på Thomas Jonsson. Så då hamnade jag lite snett där. Men sen, det var väl kombinationen AIK Västerås och Sebastian. Jag har för mig att vi har... Han har skrivit in någon fakta där ute att han har en son som heter Sebastian.
Han har sökt jobb här också, om jag minns rätt.
Ja, det är något.
Men har du spelat för Mårts? Är det därför jag tog det med dig och Pajen?
Nej, jag har nog inte haft Mårts som... Okay. Ansvarig. Jag kommer inte ihåg om man hade någon junior längre ner, men nej faktiskt inte.
Okej. Så du var aldrig med i landslaget efter 2010 där då?
Nej. Jag hade Bengan sista gången.
Pajen vet jag var väldigt nära, eller var med väl många gånger när Mårts var förbundskapten. Då står alltså 4-2 inför för nästa vecka, och nu får du hem och läsa på lite, Tellan.
Abri sitter och hånler här också.
Nej, jag är bara glad för min egen skull.
Ja, jag vet inte om man ska säga tyvärr eller vad ska jag göra, men det var en händelse som fascinerade oss i hockeystudion, som inträffade i helgen här. Det startade väl kanske redan i fredags. Det var när den stora hockeytalangen Hanna Olsson, kanske en av de största damhockeytalanger vi har just nu, valde att lämna Djurgården, och hon skrev också ett litet öppet brev på hennes Twitter, där hon berättade lite hon upplevde det hela. Och Djurgården känner inte alls igen sig i det här. Och tänkte väl slänga ut den här pucken och, till hockeystudion här, och hur tolkar ni det här, och är det här speciellt för damhockeyn, eller hur ser ni på det som har hänt?
Det är väl inte speciellt vanligt i damhockeyn heller, skulle jag vilja påstå, att en så pass etablerad stjärna hamnar i sån total konflikt med sin klubb mitt under säsongen.
Ja. Nej, det håller jag med om. Och, jag menar, hon är en stjärna och en framtida stjärna i Tre Kronor. Så att, jag menar, det är klart det är tufft för alla parter här. På sätt och vis. Så det vore, ja.
Hon är alltså då, säger hon i alla fall enligt hennes eget Twitter, att hon har velat bryta med Djurgården, och hon baserar det på otrivsel och att hon saknar en utvecklingsplan i Djurgården då. Men hon hävdar att Djurgården har liksom bara visat henne kalla handen, och nu har de sagt att du får inte byta klubb i SDHL, och nu spelar hon med pojkar i hennes hemklubb där, Skärgården utanför Göteborg. Hur mår Djurgården damhockey?
Ja, men det är väl lite tufft naturligtvis med tanke på att Nisse och Daniela ska lägga ner nu också, och de behöver väl få in några till personer som kan ta det här och driva det här vidare som Nisse och Daniela gjorde de första åren liksom, och kom in med mycket energi och kraft. Men, ja, det finns ju två sidor av det här myntet naturligtvis. Hanna säger sin sak, och det man hör från Djurgårdsläget är att de inte känner igen sig alls i det som Hanna säger och uttalar sig i liksom, utan att det har varit lite konflikter en kortare tid här, och Djurgården påstår liksom att de vill utmåla sig själv som ett offer liksom, och sådana grejer. Så att det är svårt.
De har bytt tränare ganska ofta i Djurgården, och efter de gick upp till SDHL för några år sedan, vann SM-guld tror jag inom 2 år, och sen de har inte tagit fart, det har mer gått lite ut för dem. Det är en del spelare som har lämnat. Och sen har vi den här Hanna-historien då, som kanske inte är jättebra för klubben.
Nej, det är den ju inte. På många sätt och vis. Det är ju inte bra att Hanna har mått som hon har gjort. Och sen om det då inte riktigt är helt sanning det som hon säger heller, är naturligtvis inte bra heller.
Men det är hennes
sanning. Det är hennes version, och det som man hör själv är att Djurgården och Djurgårdens spelare inte känner igen sig i det här. Uttaget i hennes uttalande, att hon har haft en ansträngd position då.
Men idag är upplägget så att det är de stora klubbarna, SHL-klubbarna, som har valt att satsa på ha damhockeyverksamhet. Blir det en sund miljö för damhockeylirarna och damhockeytränarna när de hela tiden får stå med mössan i handen bredvid SHL-klubben? Det finns ju egentligen bara på ett ställe som det har slagit väldigt väl ut, och det är Luleå då, som har lyckats fått harmoni i damhockeyn och herrhockeyn och skapat intresse för damhockeyn också. Ska damhockeyn gå åt den vägen att man inte har SHL-varumärket, alltså SHL-klubb-varumärket på sig, utan ska man hitta att typ Enköping har ett damhockeylag som satsar på SHL?
Jag tror inte alls på den idén. Jag tror att ska man bygga damhockey nu i den position man befinner sig i nu, så tror jag att det är ett måste att SHL-klubbarna är de som står bakom när det gäller allting från liksom träningsfaciliteter till medical team till allt vad det är, fystränare. Liksom det är ju för att kunna ta del av de resurserna som redan finns där, så tror jag att det är ett måste.
Men de får ju knappt några löner, de får spela i mindre
hallar. Nej, men det
hallar.
Tror jag inte de får i Enköping heller. Jag tror att i det läget som det är nu, med det intresset som ganska svaga publikintresset som är, så tror jag att de har mycket mer att vinna på att tillhöra en SHL-klubb än att vara i en typ Göteborgs FF eller någonting sånt där, eller SDE eller vad det heter.
Jag tycker också att det här är en sån här grej som sponsorerna skulle faktiskt kunna sätta krav på klubbarna också, att den här procenten ska faktiskt gå till damhockeyn liksom, så att det inte bara blir en klumpsumma, utan man säger att den här större delen av den här kakan ska gå, så man inte kan ha liksom, lägga på en 20-30 000 på en utespelares lön, utan de här pengarna ska verkligen öronmärkas till att bygga upp damhockeyn och såna grejer. Så att det finns många sätt att göra, och som sagt, Luleå har gjort det fantastiskt bra, och vi hoppas att många andra klubbar kan få samma fart som Luleå har gjort liksom. Det har ju laget i Göteborg som Frölunda inte riktigt vill ta i heller liksom, som skulle vara intressant om de kommer under Frölundas.
Ja, och de spelar alltså Angered Arena spelar de, Göteborgs HC, inför 63 betalande åskådare i helgen.
Ja, jag tror inte att det är rätt väg att gå, även om jag kan förstå din, din tanke med det.
Men, men att de slipper att hamna i skuggan.
Jo, men jag tror att de måste, jag tror att fördelarna ändå att vara i skuggan där med tanke på de fördelar som finns är bra i det här stadiet som är just nu, tror jag ändå. Kunna ta del av de många gånger fantastiska resurser som många SHL-klubbar har faktiskt.
Ett exempel också är från i lördag så hade Leksand en superlördag om man kallar för det. De mötte Modo, både herrarna och damerna, och det var 5500 på herrmatchen. Och sen så blev damerna, jag tror det var 30 minuter efteråt, väldigt tajt för att de ville få att man stannar kvar. Och i biljetten så ingick det även inträde till dammatchen. Och en av 10 valde att stanna kvar på matchen. Så det var 500 åskådare på dammatchen. Mm. Och det kanske det är en högre siffra man brukar ha, men det är också väldigt, väldigt få som valde att stanna kvar också. Mm.
Ja, det är tufft för dem. Och så samtidigt om man ska gå in på, tillbaka på det här med Hanna också, så är det ju också så här att de ska ju vara professionella, och då måste ju man hitta någon lösning där som gör om man ska byta klubb eller inte också. Vad jag förstod det som så har Djurgården försökt hitta någon lösning att man med en tredje part att man liksom skulle kunna byta på något sätt.
Ja, valde det inte. Om jag hade varit Djurgården så hade jag inte velat släppa henne till Modo eller AIK eller Linköping eller HV. Mm. För det är ju, hon är ju så pass duktig. Så hon kommer göra deras lag bättre, och då kan ju hon slå ut Djurgården i en kvartsfinal.
Ja, problemet är att de frigör ju inga pengar. I och med att de har så låga löner så frigör ju inte pengar. Utan Djurgården måste ju försöka få spelare tillbaka på något sätt. För att det är inte att de kan gå ut och handla på någon marknad för Hanna-pengarna. För det första är det väldigt lite pengar, och för andra finns det inte den typen av spelare att handla just nu på dammarknaden heller. Så att det finns ju problematik. Men det är ju skräp att en av liksom svensk landslagshockey behöver ju alla bra spelare vi kan ha. Det är skräp nu att hon ska gå och inte kunna spela matcher nu fram till VM.
Är det damhockeyns Elias Pettersson där, ska man säga så?
Ja, det var väl att ta i kanske, men det är ju en
skicklig
hockeyspelare. Ja, topp 10 spelare kanske i SDHL, utan att jag kan superranka dem sådär, men det är ju inte Elias klass, men det är en skicklig spelare, och framförallt så är det en av få svenska spelare då, som är med och tampas i en bit upp i poängligan. Vi har ju väldigt många utländska spelare. Det jag har noterat också är att hon i det här inlägget som hon skrev på Twitter har ju fått en hel del stöd av sina landslagskompisar, och det talar väl också för att hon inte är någon skitstövel liksom på den nivån på något sätt, i alla fall på landslag. Till och med Leif Borg har ju gått ut och hyllat Hanna, och han är ju inte känd för att gilla glidare direkt. Så att,
han påstår ju att hon är hårt arbetande.
Ja, och en lojal spelare som alltid gör sitt bästa. Sen är jag ju lite osäker på Djurgårdens tränarrekrytering. Jag vet inte om ni har koll på Alana som har tagit över Djurgården där. Senaste tränarmerit jag ser på henne är ju att hon tränade USA och var assisterande för USA 2004-2005 där. Det var en liten överraskande rekrytering för mig. Jag förstår väl som att det har skurit sig till viss del där också mellan henne och Hanna.
Ja, men är det inte så också att Djurgården har ju då när de vann guld så var det Andreas Holmqvist med kollega som ledde laget, och sen i fjol så var det Roger Öhman, och nu så har de bytt ännu en gång så att säga. Och det gör väl att den här klassiska röda tråden som finns en del framgångsrika klubbar inte har funnits i Djurgårdens dam.
Mm. Nej, men så är det. Man behöver om vi ska utveckla tjejerna och bli bättre, så behöver man ha just den här röda tråden och kanske ha ett gemensamt tänk som de har på herrsidan i Djurgården också, att man ska spela på ett speciellt sätt. Sen kan jag förstå också att man kan faktiskt, det ser man ju på herrsidan också när man ska byta spelare, man vill byta också klubb, så att då vill man ju byta sig till och få någonting tillbaka, som Abris inne på också. Man kan inte bara släppa spela hur som helst. Tyvärr så är det ju så här det fungerar i professionell ishockey. Vi har ju massa med herrspelare som vill byta och såna grejer, men vissa klubbar som inte släpper bara på grund av det också. Så att,
Nej, men där har du ju Färjestad kan ju släppa Tobbe Sallinen, för de kan hitta någon annan i KL eller någonting, någon sån spelare i så fall. Kan de värva tillbaka, alltså något liknande.
Jo, där var det väl också att de inte ville behålla honom.
Nej,
det här är ju skillnad. Djurgården vill behålla Hanna, men hon vill inte.
Jo, men om vi tar det som exempel så finns det ju en helt annan marknad. Det har man verkligen förstått på damhockeyn, att det finns verkligen inga spelare. Nej. Det är jättesvårt att hitta spelare, framförallt liksom toppspelare.
Finns inga juniorlag och sådär. Man är U16-spelare typ i ett pojklag, och sen är man damlagspelare.
Det är inte bara lyfta luren och ringa en agent och säga att du nu är ute efter en målfarlig forward här som kan gå in och göra lite poäng i SDHL.
Bakom Emma Nordin så är hon den bästa målskytten, svenska målskytten i SDHL.
Ja, det är bara hoppas att det löser sig här på ett eller annat sätt för Hanna och för Djurgården och för alla inparter. Men tyvärr så är det så här att vara professionell idrottsman och idrottskvinna ibland, att det kan bli såna här grejer med schismer och såna grejer.
Men vad tycker ni? Ska Djurgården säga okej, spela vad du vill eller ska de stå på sen?
Det bästa, ja. Det bästa är ju, tycker jag, om de kan hitta en bytesaffär där ja. Djurgården får någonting tillbaka då, tycka så att de får en spelare och den klubben i sin tur på Hanna.
Hon har ju skrivit på något papper, vad jag fattar det som.
Ja, hon har ju gått med på det avtalet bara för att komma därifrån i stort sett för att hon inte ska spela någon annan klubb. Mm. Jag har förstått det rätt.
Ja, vi hoppas det går bra för Hanna, vi hoppas det går bra för dam-VM. Och vi hoppas också att det blir ett spännande slutspel. Det känns som att den där serien är ganska öppen i alla fall. Att det är några lag, HV, Linköping, Leksand, Modo, Luleå kanske främst då, som gör upp om det där. Känns det kanske som att Modo och Luleå är ett snäpp bättre än de lagen jag nämnde. Men vi får se. Jag hoppas att det blir lite skrällar och hoppas att det blir bra publiksiffror på de här matcherna.
Tuff smällda för HV och Leksand också sist bara, men Fanny Rask avstängd och Borgqvist vart väl skadad av den smällen också va?
Ja, men sen har de ju överklagat HV71 så att hon fick ju, hon vart ju avstängd 2 matcher och sen överklagat till RIN och sen vet jag inte om det har kommit ett beslut där. De gjorde den här klassiska ostengrejen, om ni hänger med där när att man kan skjuta upp, för det är ju så att det här är ju, hon är ju avstängd resten av grundserien nu, det har varit ganska hårt straff, 7 matcher där.
Ja, det var inga böter där, så nej, det är bara matcher.
Precis. Men nu har de ju överklagat det här, så att har de tur så, men då kan de bli avstängd i slutspelet också, om de har otur nu att RIN går på disciplinnämndens linje.
Det var ju en ful tackling.
Jag tycker inte det var så jätteful.
Okej. Okay.
Det är som smaken är som baken. Det här sitter vi bara 3 stycken här inne. Ja. Att liksom, när alla ska tycka och tänka.
Vi släpper tacklingar och snackar hockey.
Ja. Dags att avrunda lite här. Och vad har ni någon mer sista tanke innan vi släpper våra underbara lyssnare så att de får gå vidare och dra ur sina hörlurar och fokusera på viktigare saker?
Tellqvist och jag satt och diskuterade lite grann runt det här, var en artikel igår, Expressen tror jag, angående Malmö där Patrik Sylvegård och klubbdirektör, sportchef Altial och i Malmö uttalade sig om att Malmö har varit väldigt hårt avstängningsdrabbat här nu, med all rätt. Alla 3 kaptenerna är bland annat avstängda nu med Hetta, Händemark och Sylvegårds son Emil. Där sa han då i alla fall att ibland så går sponsorerna in och betalar böter om de tycker att det inte har varit så farliga grejer som de blir avstängda för. Och det är ju en diskussion som man kan ha, tycker jag.
Ja, den är...
Har du åkt på böter eller någon gång från NHL eller från SHL?
Nej, jag tror faktiskt inte jag gjort det.
Nej.
Bara från laget.
Hur pratar man om böter i ett lag? Är man så här helt galen på det som jag är över tandläkare och bilbesiktning, att man hatar det?
Ja, men det är klart man gör det. Alltså, och det är ju tecken på att det funkar när man får ta löner. Liksom. Jag vet ju, i mitt sista år så var det en spelare som fick en lön på typ, eller han fick en böter på typ så 32 000 och han fick ut lön 29 000. Så han gick minus den månaden. Liksom.
Ja.
Så han fick ju göra en avbetalningsplan liksom.
Ja.
Med Djurgården och här verkar det vara liksom att...
Men förmodligen då så väljer han att ta ut lite lön, förstår jag menar?
Nej, han tjänade inte mer.
Okej, hur kunde han få så höga böter då?
Ja, det är ingen aning. Jag tror att det var återfallsgrej på något sätt. Jag vet inte exakt, men han fick
han väl 6+3 eller något, vad har jag att det var.
Vem vill vi prata om? Kan vi säga det eller vill vi hålla det hemligt?
Alexander Falk.
Okej.
Minns jag också.
Det var tufft om det var så att säga liksom då.
Så det finns ju både, det är ju en negativ grej här i...
Och det är ju 30 000 efter skatt som man ska ut med också.
Ja, precis.
Det är alltså 60 000 före skatt kan man säga då. Men är det okej då att en rik sponsor, att jag typ Percy går in och pröjsar böterna? För då har ju inte spelaren, i det här fallet Händemark, Hetta eller om det är Sylvegård, de har ju inte liksom fått dasken i ansiktet att de måste pröjsa en bot så att säga. Det är därför det finns boter. Det är därför man, om jag parkerar fel då får jag en parkeringsbot bara för att jag ska förstå att aha, här ska jag inte ställa bilen.
Mm. Absolut, jag håller med.
Det där är ju en väldigt intressant frågeställning, en väldigt känslig frågeställning också. För mig beror det helt på vad det är för typ av situation. Är det till exempel en huvudtackling från blindside, så finns det ju inte i min värld att någon ska gå in och betala någonting. Har vi Marcus Sylvegård till exempel som går in och försvarar sin kapten i båset som är ensam med 5 Färjestadspelare. Ja, skulle jag vara i det laget skulle jag nog kunna tänka mig till och med att man skramlade ihop till de pengarna till Marcus Sylvegård i det fallet.
Finns det sådana grejer också att man skramlar i laget?
Jag vet att vissa lag går in och liksom tar det böten för spelaren om det skulle vara.
Varför
så.
Varför då? För att man tycker att han... Eller
den personen har gjort rätt för sig om man säger så. Det var en bra avstängning då, om man säger så. Så att det finns.
Spännande. Men I NHL är det ju så att där drar de ju böterna direkt på lönen. Det vill säga, då har de inte chansen, spelarna, att kunna liksom få hjälp utifrån då. Ska vi gå dit i svensk hockey att Svehockey drar det direkt från spelarens lön, det vill säga, så att de inte har en chans att få hjälp utifrån.
Ja, men Svehockey vet jag väl inte, men det är väl den ekonomiansvarige klubben där kanske som drar det.
Men samtidigt kan ju sponsorn komma med pengar till spelaren.
Ja, det kan han göra, men det är också en fråga, ska klubben drabbas för att de behöver betala ut lön till en spelare som är avstängd kanske i fem matcher då, säger vi. Det är också en väldigt relevant fråga, och jag är tveksam till om inte de ska slippa det, helt enkelt. Att det ska vara avdrag på
lönerna.
Ja.
Ja. Ja, vad tycker ni där ute i eten? Skriv gärna under hashtag hockeystudion eller ta oss på sociala medier. Vi vill gärna lyssna med vad ni har för åsikter. Det är för er som vi gör det här. Tack för att ni var med idag, och vi hörs om några dagar igen.